Psyklyft, Hjärnkoll Hallands podcast om psykisk hälsa.
Hej och välkomna till det här avsnittet av Psyklyft. Psyklyft är en podd från Hjärnkoll Halland och jag som håller i den heter Carina Ledig. Och idag ska jag prata med en ambassadörskollega som heter Sara. Hej Sara!
Hallå, hallå! Kul att vara med.
Välkommen till podden, ja.
Tack så
jättekul
mycket.
Att du vill vara med. Kan inte du berätta vem du är?
Jo, jag heter Sara och är en trebarnsmamma. Jag har tre söner, alla med autism och ADHD i olika grad. Och så har jag även en sambo. Och jag har också haft en man tidigare och det är mycket det som mitt ambassadörskap i Hjärnkoll handlar om. Och det var att min man, han kom ut som transsexuell under den tiden som vi var gifta. Och sen dog han tyvärr i cancer. Och nu är det 10-11 år sedan ungefär då. Men det pratar jag mycket om.
Mm. Och det är ju en ganska speciell erfarenhet får man ju säga. Jag vet inte om du har stött på någon som har liknande erfarenhet.
Alltså, det är ju sådär när man väl kommer in i branschen, det är väl svårt att säga om transsexualismen. Ju mer kontakter man får desto mer historier hör man ju. Mm. Så är det ju.
Mm.
Men många, det som är skillnaden kanske för oss var att vi valde att bo kvar. Vi bodde strax utanför Varberg och ett litet samhälle. Och vi valde att bo kvar där. Många när de gör sin liksom, förändring, de väljer att bo i en storstad. Mm. Så där skilde vi oss ganska mycket. Plus att vi hade ju med barn och allting. Så att, det är klart att jag inte är helt ensam. Men det är kanske inte jättemånga som går igenom det som jag gick igenom.
Och kanske inte jättemånga som väljer att gå ut och prata om det för andra heller?
Nej, framförallt är det så, för det fick jag ju många reaktioner i början. Vi var ju, våran approach till det hela var att vi ska plantera vår verklighet i människors hjärna innan de hinner bygga upp egna fantasier. Så vi var ju väldigt, väldigt öppna. Och då var det många som sa, men Sara, du måste tänka på dig själv. Du får bara lämna honom snabbt, liksom. Så det var många som reagerade så, men jag tänkte, nej, vi kör på så länge det känns bra.
Mm. Och det blev ju säkert många, även jag, lite nyfikna då. Hur går liksom tankarna när du som hustru får veta det här? Är det så att du tänker direkt att han är någon annan än du trodde? Eller tänker du att han är ju fortfarande samma person? Det var bara det kom ut någonting som inte jag kände till. Hur reagerar du?
I början reagerade jag bara med total panikångest och såg hela liksom, mitt liv rasa förbi. Liksom, vårat perfekta hus som jag hade tyckt att vi hade och våra barn och vår familj och allting. Och jag såg bara hur allting försvann. Liksom. Men sen när jag liksom har fått vridit och vänt på det här många gånger och vi fick prata jättemycket. Så kunde jag ändå känna att ja, det är på ett sätt precis samma person. Men på ett annat sätt så är det också en helt annan person. Jag tyckte att jag hade en extremt manlig man. Han gick alltid i så här arbetskläder med oljefläckar på och var ute och meka med bilen eller båten. Och, extremt manlig om du hade sett honom. Så att han sen då visade sig vara en kvinna blev ju jättekonstigt. Och jag brukar se mig själv som extremt heterosexuell också. Jag har aldrig liksom dragits till kvinnor överhuvudtaget. Så den blev ju också... Ja, men vad händer här nu? Hur funkar det här för mig? Jag har en fru helt plötsligt. Och det hade jag ju inte tänkt. Liksom.
Nej. Och hur var det? Var det så att han, genom att han berättade för dig, faktiskt ville genomgå hela transitionen då till kvinna? Eller var han kvinna emellanåt och man ibland? Eller hur blev det?
I början så tänker man att man ska hitta massa lösningar. Och i mitt huvud så var det att det räcker nog att han berättar så kan vi köra på som vi gjorde innan.
Mm.
Och han kunde väl prata med mig, sen vet inte jag vad han tänkte innerst inne. Liksom, men prata med mig om att ja, men vi går någon medelväg. Liksom. Men när jag sökte upp andra och pratade med så sa han att man kan liksom inte... Det är klart det finns människor som är kanske något hen mitt emellan. Men för min man så var det ju verkligen att han kände sig som en kvinna. Mm. Så det tog inte lång tid så förstod ju både jag och han att han behövde gå hela vägen till att bli en kvinna. Det var liksom det enda rätta.
Mm. Gjorde han det?
Ja, nu fick han ju cancer och blev döende och dog till slut. Men precis, alltså, det är bara några dagar innan han dog så fick han beskedet då att det var godkänt och att han faktiskt fick juridiskt byta kön till kvinna. Mm. Så han hann ju dö med den vetskapen att det hade gått igenom i alla fall. Mm. Sen hade han ju under tiden liksom bytt namn till ett kvinnonamn och bytt kläder och bytt stil. Så att det var ju mer en kvinna än en man, även om juridiskt och fortfarande var en man.
Mm. Hur gick du igenom den här processen eller den här fasen? Från att du först fick veta att du var gift med en kvinna till att du så småningom då valde ändå att bo kvar i den lilla stan och leva kvar i det livet som ni ändå hade byggt upp gemensamt.
Ja, först fick jag det som jag sa att jag såg att hela livet bara liksom rasade förbi och då tänkte jag att men allt var bara, det här kan ju inte fortsätta, det går ju inte. Men sen när jag tänkte lite mer så tänkte jag att man har ju ingen garanti i någon relation att den är bra nästa vecka eller om en månad eller om ett år. Så då tänkte jag, eller vi pratade båda två om att men just nu så är det bra. Och då kör vi väl på så länge det är bra. Den dagen det inte känns bra, nej men då tar vi upp den diskussionen och så gör vi någonting mot det då liksom. Den största fördelen med att liksom han kom ut som transsexuell, det är ju att helt plötsligt det finns ju inget annat som man inte kan prata om. För det är ju typ det svåraste att liksom prata med en livspartner om liksom.
Ja.
Så då släpper ju alla andra spärrar, man ska säga, så man kan prata om precis allt. Och det var ju helt fantastiskt liksom. Så att, det var ju det stora plusset.
Mm. Och barnen då?
Och nu var de så små. De var ju, vad var de då? 2, 3 och 5.
Mm.
De hade ju ingen större uppfattning om det hela. Vi hade vissa grejer. Den äldsta sonen, han hade ju när han var liten pratat om att när jag blir stor så ska jag bli mamma och jag ska ha bröst. Och jag hade sagt, nej, det kan du inte, du är kille. Du kommer bli pappa och du kommer inte få några bröst. Och så såg han ju sin egen pappa då få bröst och dina. Så den kände jag att, oops, det kanske jag inte borde ha sagt, för det kan man visst. Men jag hade ingen kunskap om det överhuvudtaget.
Nej.
Och sen var det väl det vi insåg att, och det var ju mest tillsammans med den äldsta sonen, att det funkade ju inte att pappa heter pappa längre. För att det blev ju ingen pappa i den bemärkelsen. Men mamma var ju redan upptaget.
Mm.
Och just då gick det ett barnprogram på tv som var, alltså det var helt konstigt program. Men de letade efter sin mamma och sin mappa. Ja. Och det fastnade vi på. Och då blev vi det namnet. Så att det var mamma och det var mappa.
Ja, så att det kreativt var ju... ändå. Ja.
Ja, och det funkade för oss liksom. Då, för det blev fel att säga pappa till slut. Men mappa funkade suveränt bra liksom. Så det heter jag ju fortfarande idag när vi pratar. Så är det om mappa liksom.
Mm. Ja, och det är ju ganska fascinerande att barn på något sätt hittar naturliga lösningar och det är inte så tillkrånglat i deras värld.
Nej, det är ju väldigt enkelt. Alltså. För när han hade gått bort och allting, och så tyckte ju då min äldsta son att mamma, jag tycker att du ska hitta en ny pappa till oss. Alltså, det är inte så lätt att hitta en ny pappa. Nej, det går bra med mamma också.
Fantastiskt.
Ja.
Ja. Och då tänker jag att den här erfarenheten som er familj gick igenom kanske gav era barn framförallt en kunskap och en erfarenhet och en öppenhet att prata om saker som många barn aldrig får med sig överhuvudtaget.
Ja, men det tror jag också. För även om inte det var så mycket prat om det just då när barnen var små, så är det ju någonting som har följt med under alla dessa liksom 11 år efteråt.
Mm.
Så det tror jag helt klart.
Mm. Hur påverkade den här resan, eller vad man ska kalla det, processen, hur påverkade den ditt välmående? Du berättade ju i början då att du fick nästan panikångest och så, men är det någonting som du känner att du liksom, har du läkt ut det? Har du kommit över det? Eller det är någonting som fortfarande påverkar dig?
Nej, jag känner mig helt cool med det, och jag har varit hos psykologer på grund av många olika anledningar under årens gång, och de vill alltid plocka upp det här med transsexualismen och lyfta det liksom. Och jag har sagt att men för mig, den är fin, jag är klar med den. Eftersom jag och min man då kunde prata så mycket om det. Men de har alltid tyckt att det borde vara ett problem. Och jag tänker att det var mest att de var intresserade liksom av att höra mer om det. För det är lite spännande. Mm. Men det som jag kände som var... Jag hade liksom två svårigheter i det hela. Det ena var ju då när min man ville ta mer steg åt att vara kvinna. Och jag inte var redo i de lägena. Och jag kunde känna att shit, bara stopp. Det här passar inte mig. Vi måste stanna här och backa igen. Och då kände att då gjorde jag ju honom ledsen, för att nu skulle han ju äntligen, liksom, det här hade han ju känt hela livet. Så den inre konflikten i mig, den var jättejobbig, även om vi kunde tackla och prata om den. Men då kunde jag känna att jag fick dåligt samvete, och samtidigt som det var en kamp i mig. Liksom. Och sen var det också det att när det blev liksom definitivt att det faktiskt var ett byte, och speciellt när man bytte namn. Då kände jag att då blev det som en sorg. Det blev nästan som att min Svante hade dött.
Mm.
Och det blev liksom en sorg i sig. Liksom nästan, ja, precis som att när man förlorar en människa. Liksom.
Mm.
Och genomlida den. Och samtidigt som det var helt fantastiskt att jag hade en människa som mådde mycket bättre. Och var glad i sitt bredvid. Liksom. Så det var väldigt kluven där då.
Och jag kan ju föreställa mig att din man hade ju gått igenom en massa vånda och ångest och oro innan han kom ut och berättade detta för dig. Men där någonstans börjar ju din process. Kunde ni stötta varandra i den processen, eller var en var väldigt upptagen med att trösta sig själv, eller hur funkade det?
Nej, alltså så vår relation innan transsexualismen var kanske lite ta hand om dig själv liksom, med dina känslor. Vi hade inte riktigt hittat ett sätt där. Men efter det här, då kunde vi väldigt mycket samarbeta och hade jättebra dialog. Så där, ja, men där kunde vi båda prata om vad vi kände och hur vi skulle ta nästa steg. Och om någon hade gått lite för långt eller att det gick för långsamt. Så att där det kunde vi verkligen parera bra liksom.
Mm. Det låter ju som att ni hade en fantastisk kommunikation, vilket ju inte är självklart i många relationer.
Nej, och den hade vi ju inte innan. Så att det ibland känner jag att det krävs något sånt, någon jättehändelse liksom, för att man ska hamna där. Och att vi sen dessutom ganska kort inpå hamnade liksom i en sån sjukdomssituation också. Mm. Där man värderade vad som var viktigt i livet och massa såna grejer. Det gjorde ju också att relationen blev ännu tajtare. Liksom.
Mm. Mm. Hur länge levde ni i ett transsexuellt förhållande, om man kan få kalla det så, innan din man eller kvinna fick sin diagnos?
Det var ett år.
Oj, det gick fort alltså.
Mm. Det gjorde det. Så jag hade precis landat i någon slags vardag, eller man ska säga, liksom igen i allting. Och vi hade ju små barn som hade börjat på förskola och ja, men hela paketet. Mm. Liksom. Så att, det var lite för kort tid.
Ja, det kan man ju verkligen säga. Och det tänker jag också, att den typen av besked kan ju vara väldigt påfrestande i sig. Går det att jämföra liksom det här som man då inte har någon kontroll över, det vill säga en sjukdomsdiagnos, med det besked som din man gav dig, som man ändå känner på något sätt kanske att, ja, till en början uppfattar jag att man inte har kontroll över det, men sen kan man ju alltså resonera sig fram till någon slags kontrollsituation i alla fall, att man förstår vad som händer och kan vara med på det. Går det att jämföra de här två olika processerna eller beskeden på något sätt?
Jag tänker det som man kan jämföra med, alltså i alla fall jag, och jag tänker att kanske fler, man har vissa scenarier som kan uppkomma i livet som man på något sätt undermedvetet har i sitt huvud. Det ena är att någon kan faktiskt bli allvarligt sjuk. Det kan vara så att den jag lever med vill skiljas. Man har vissa sådana grejer som ja, det, världen rasar samman om det händer. Men man vet ändå om att det kan hända.
Mm.
Då, att någon kommer ut som transsexuell, för mig, jag kunde ingenting om transsexualism när jag fick höra detta. Så för mig fanns det liksom inte den minsta lilla förberedelse ens längst bak i hjärnan liksom, på att det kunde hända. Så det var väl den stora skillnaden för min del, tror jag.
Mm. Hur resonerade du gentemot vänner och dina släktingar och så? Hur hanterade du det? Kunde du liksom direkt gå ut och berätta om detta också, din mans transsexuella läggning? Eller hur ville du liksom förhålla dig till det här?
Jo, men vi kände först att vi behövde landa i det själva, vi två. Och sen när vi kände att vi hade gjort det, då började vi liksom berätta för folk. Och vi var väldigt tidiga med att gå ut och berätta för folk. Och väldigt öppet, liksom, både till vänner, till jobbet, till förskolan, till grannar. Så vi var väldigt ute och berättade för alla och sa att de bara kunde komma och ställa frågor och sådär. Så det, för mig var det jätteviktigt, och även för min man, att ja, men vi var tvungna att få berätta våran historia först, för annars så kommer ryktet gå jättemycket. Liksom. Våra var ju vad vi fick för mottagning, för den var väldigt varierad och kanske inte alls. Jag hade någon bild av att de som var i våran ålder, men då var vi 30-35, att ja, men de skulle tycka att det här var helt okej. Okay, liksom. Men där hade vi jättemånga som bara skärmade av sig, precis som att det skulle smitta, och så ville de inte vara med. Och sen hade jag vissa, någon släkting som jag tänkte, ja, den personen är luttrad och kommer inte tycka det här är något problem alls, och varit jättearg och tyckte att jag hade blivit lurad. Så på så sätt blev det väldigt skav i vissa relationer. Sen hade vi den äldre generationen, som min mormor då, närmare 100, som tyckte att ja, det gör väl ingenting. Liksom. Så att det var väldigt blandade skurar, och inte alls från de håll jag hade tänkt mig. Liksom.
Nej, och det är väl också, kanske tänker jag, det skulle kunna vara en anledning till att vänner man trodde man hade nära faktiskt visar sig inte vara så nära vänner som man trodde, och vice versa, att andra människor kanske också blir tajtare som inte har varit så nära vänner tidigare. Kan det bli så också?
Ja, jag hade många av mina närmsta, allra närmsta vänner, de fanns där liksom oavsett. Och det kändes väldigt, väldigt skönt. Så vet jag att min man tappar några vänner liksom i det hela. Och jag tappar lite vänner som var inte den närmsta skaran, men där utanför liksom. Mm. Och det känns ju jättejobbigt, och man funderar ju mycket på varför. Och jag tappade ytterligare sen när min man dog. Och det tänker jag ibland så här, men tror de att både transsexualism och död, att det smittar liksom? Eller att det blir en jobbig påminnelse att vara nära oss, för skulle detta kunna hända oss också eller sånt då?
Mm.
Väldigt svårt att veta.
Jag tänker att det skulle ju kunna vara okunskap, precis som du själv sa, att det kom lite så här helt oförberett, att man har inte haft med sig den tanken i huvudet. Men det kan ju också vara kanske osäkerhet och rädsla. Hur ska vi bemöta Sara nu? Hur ska vi prata med Sara? Och kan vi prata med Sara som tidigare? Och så? Tror du att det har spelat roll?
Ja, men det kan det säkert vara. Det vet man själv, att det är ju jättesvårt att tackla liksom hur man ska prata med andra människor som har varit med om något svårt.
Mm.
Och nu när man själv har varit där ett tag, då kan man ju faktiskt säga det. Jag fattar att du har varit med om något jättejobbigt, och jag vet inte hur jag ska bete mig i närheten av dig. Liksom. Snälla, hjälp mig.
Mm. Precis.
Och det är det bästa approachen. Liksom.
Ja, lägga sig liksom på rygg där och säga att jag kan för lite om det här.
Ja, och jag tänker att vi är alla så olika. Jag har inte haft några problem att prata om varken döden eller transsexualismen. Men för en del kanske de känner, men jag vill faktiskt vara i fred ett tag här nu, jag vill inte prata om det. Kan vi bara gå ut och äta mat och prata om vädret eller vad som helst? Liksom? Så jag tänker att man vill nog göra väldigt olika där.
Säkert. Och det är ju klokt att ha den inställningen till att människor kan hantera samma situationer eller liknande situationer väldigt olika.
Ja.
Mm. Hur kommer det sig att du valde nu att bli ambassadör då och prata om det här?
Ja, men jag tänker att det ska göra någon nytta. Ja, men jag tänker att ja, man kan sprida kunskap och att folk kan se att nej, men jag överlevde det här också och jag kanske har några erfarenheter som kan gynna någon annan. Så då tycker jag att det känns otroligt viktigt att lyfta det.
Mm.
Och just transsexualism. Alltså vi har gått mer och mer mot öppenhet att vara homosexuell är okej, men transsexualism har haft en ännu mer liksom tabu stämpel på sig. Och jag vill försöka hjälpa till och lyfta den. Att det är fast en helt vanliga människor. Det kunde hända dig och mig. Och liksom, det är inget konstigt, utan vi måste vara öppna för det också.
Mm. Vad tror du det som gör att transsexualism kanske är svårare att prata om eller mindre pratat om än just homosexualitet i dagsläget?
Jag tänker att det är svårare att förstå. Jag vet inte hur många gånger jag liksom höll min man i ansiktet och bara tittade in. Så jag kan inte fatta att det är en kvinna där innanför. Liksom. Det är ju väldigt svårt att förstå. Och att, ja, men man föds väl som man gör. Alltså för oss som föddes i rätt kön så känns det ju väldigt konstigt att det skulle kunna ha blivit på något annat sätt. Liksom.
Mm.
Jag tror att det är den där att det är väldigt svårt att greppa. Och att det har varit sån tystnadskultur kring det. Så att man har liksom inte, man tycker inte kanske att man känner någon eller vet någon med det, så man har ingenting alls att relatera till.
Nej, så kan det säkert vara. Och det okunskapen är väl ofta en grogrund för fördomar och felaktiga föreställningar. Så att det är ju fantastiskt bra att du vill gå ut och dela med dig av dina erfarenheter som närstående då, får man ju ändå säga.
Ja. Och jag tänker också, många vet ju vad en transvestit är som klär ut sig till exempel till en kvinna om man är man. Men det är ju något helt annat. Men jag tror att man liksom förväxlar de två också.
Mm. Och det transsexuell då, om vi nu ska vara tydliga i detta, hur definieras det?
Då är det liksom att man, om man tänker som jag som är en kvinna här liksom i min kropp. Men att jag på insidan då skulle känna mig som en man. Så att mitt skal är fel.
Mm.
Och sen då när man gör en könskorrigering, då justerar man liksom skalet. Så att då skulle det i mitt fall då ha blivit en manskropp utanpå. Så att de sidan och utsidan matchar helt enkelt.
Just det. Till skillnad från transvestiter som då känner att man har ett behov av att klä sig i motsatta könets kläder. Men sen kan man ta av de kläderna igen och leva sitt liv som vanligt.
Ja, precis. Och det kan ju inte så jättemycket om, men jag tror att det var en bra sammanfattning av dig där.
En förenkling säkert.
Ja. Det är någon som har avsnitt bättre koll.
Vilka tänker du att du helst skulle vilja föreläsa för? Vilka är målgruppen för dina föreläsningar?
Ja, just den här med transsexualism så tänker jag att... Jag vill nog nå ut till så många som möjligt. Liksom. Jag tänker att främst kanske det är till vanliga människor som kan stöta på det. Liksom, både i sin vardag, bland sina vänner, sina barn. Jag har ju många föräldrar som kommer till mig som har liksom barn som har kommit ut som transsexuella. Och har känt att vi kan ingenting, vi vet ingenting och sådär. Så de känner jag att det är otroligt viktigt att nå. Och sen tänker jag även... vårdpersonal, för att de här människorna, det blir alltid konstigt i vården. Är du till exempel då en kvinna som har blivit en man och så går du till vårdcentralen och ska ha hjälp för något annat, så kommer läkaren undra varför ser det så här konstigt ut i din journal, för att då kanske de, ja men du har haft en livmoder här och ja.
Mm.
Jag tänker att även de behöver ha mer kompetens och kunskap för att kunna möta när människorna har rätt på ett bra sätt. Liksom.
Och vad är det som saknas då för att kunna ge ett bra bemötande till en transsexuell person, skulle du säga?
Åh, den var svår. Mycket är väl kunskap. Och sen är ju, alltså, Och den vet jag inte hur man kommer åt den här, för det är ju jättesvårt. Många då som har gjort sin könskorrigering vill ju inte att någon i hela världen vet om att deras kropp var ett annat kön innan.
Nej.
Och den är ju då jättesvår när man kommer till vården och de ser i journalerna att ja, men här har hänt någonting liksom. Och de måste av sjukdoms olika hänseenden faktiskt veta. Och då är den är svår. Och sen tycker jag också att man i vården kanske inte alltid ska ställa så jättemånga följdfrågor. Att kommer man och säger att nej, men vi kan inte skaffa barn för jag har ingen spermaproduktion. Och då ska de ställa, varför har du inte det? Och har du kollat upp det här? Och bla 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 bla. Och då känner man sig, nej, där kanske man bara ska nöja sig med att säga personen i fråga att nej, jag har ingen spermaproduktion. Då är det så. Du behöver inte ställa 10 följdfrågor liksom.
Nej.
Så, ja, kanske just att det ska finnas där i bakhuvudet hos olika personer. Att just det kan finnas ett sånt alternativ. Jag kanske ska fundera lite på vad jag säger och inte pusha mer liksom.
Och jag tänker också att det kan ju vara bra om man nu känner som vårdpersonal till exempel att jag har för dålig kunskap om det här, att man då inte försöker använda personer man har framför sig som då är patient i det här sammanhanget som en kunskapskälla, utan att man faktiskt går och läser på någon annanstans, för annars kan det bli väldigt märklig situation också.
Det tror jag är väldigt, väldigt klokt.
Kan du komma på någonting som skulle kunna vara det bästa som har hänt om man ser till dina erfarenheter? Alltså finns det någonting i den historien som du delar med dig av som gör att du är rikare som människa på något sätt? Du har ju antytt att det kom liksom flera positiva saker i kommunikation mellan er och så. Men jag tänker, för dig personligen, fanns det någonting här som gjorde att du kände, hade inte jag gått igenom det här så hade jag ju aldrig fått veta eller fått känna eller fått uppleva?
Den du säger där först just med kommunikation, att jag och min man fick en otroligt bra relation, den är ju jättevärdefull liksom. Och även idag kunna veta att ja, men man kan ha en sån bra relation med en annan människa. Den är ju jättefin att ha med sig. Sen har jag ju hela historien med att han kom ut som transsexuell och sen gick bort och allt det här har ju gett mig en otrolig styrka. Att det som min kollega säger, att ja, men det finns ingenting som Sara inte skulle klara av. Och den kan jag ju vila ganska trygg i också, känner det. Att när man har klarat det här, då kommer jag klara det mesta. Och jag vet att jag efter att min man hade gått bort skulle springa ett lopp, en enmilslopp. Det var första gången jag sprang en mil på lopp så. Och då var jobbigt, men jag tänkte, herregud, jag har klarat det där andra. Det kan fan inte en mil vara något att springa liksom.
Nej.
Så jag har kunnat använda det i många sådana situationer liksom. För det är få saker, men jag har inte varit med om något i efterhand nästan som har varit jobbigare. Och då kan man alltid känna det i varenda jobbiga situation, att nej, jag klarade det, då kommer jag klara det här också.
Ja, och det är ju en som du säger, en bra grund för att känna sig stark i svåra situationer. Att faktiskt tänka på att du har klarat ut svårare situationer än de flesta.
Ja, och jag kunde känna när jag var yngre, jag vet när jag gick på högstadiet och jag hörde att någons förälder gick bort eller något. Alltså för mig blev det nattsvart och jag tänkte att hur ska de människorna ens kunna klara sig, liksom både barnen och den andra föräldern. Jag kunde inte för mitt liv förstå det. Så när jag hamnade i den situationen så var det inte alls, alltså man tolkar detta rätt, men det var inte så nattsvart som jag hade trott, utan man överlevde faktiskt. Jag trodde verkligen inte att man skulle överleva överhuvudtaget. Så för mig var ju det någon slags viktig insikt att se att även om det händer riktigt, riktigt svåra saker i livet så går faktiskt livet vidare. Liksom. Även om det är jädrigt tungt och jobbigt i början så går det ändå vidare om man överlever det.
Tror du att den erfarenheten då din man berättade för dig att han var transsexuell, att den påverkade sen beskedet, alltså, eller hur du hanterade beskedet om hans sjukdom? Och sen död då?
Ja, jag vet att kuratorn som jag var precis, eftersom vi var inskrivna på palliativa teamet, så har man en sån lyx att man har en kurator man kan springa till nästan när som helst. Så jag var hos henne strax efter att min man hade gått bort. Och då sa hon det, men Sara, du har ju klarat en förlust innan när han kom ut som kvinna. Då fick du en förlust av liksom Svante. Så du har ju tränat upp de verktygen och du kommer klara det denna gången också. Mm. Och det var ju väldigt skönt att höra att hon hade sagt det. Liksom att, ja, nej, men det är klart, jag klarade det. Sen att det är lite annorlunda, men jag kunde ändå känna någon slags styrka i det. Liksom.
Mm. Ja, det är skönt att inte de upplevelserna är någonting som människor i allmänhet behöver gå igenom till vardags, tänker jag. Men det är också gott att höra att du har kommit ur dem, överlevt och kanske till och med blivit starkare än du var förut.
Ja, helt klart. Jag brukar säga det. En del människor som har haft liksom för mycket räkmacka i livet, de har ju mest hittepåproblem på vägen. Och de behöver inte jag skaffa mig i alla fall. Och det är skönt.
Så är det ju helt säkert. Vad tänker du, om du skulle drömma fritt, vad är det bästa som skulle kunna hända dig som Hjärnkoll-ambassadör?
Det är ju att det på riktigt ska göra skillnad. Jag har ju också skrivit en bok om precis det här. Och när man nu hör liksom folk som men kan känna att de har läst dem, de får mer förståelse. Och som min kollega säger, han brukar tänka nu mera när han kommer in i en jobbig situation. Hur hade Sara tänkt i den här situationen? Mm. Och kan man då på något sätt få någon att tänka att men då klarar jag den här situationen. Eller då kan jag se den här från ett annat håll eller på ett ljusare sätt. Då känner jag att då gör det ju jätteskillnad. Sen förstår jag att jag kan inte förändra hela världen. Men varje liten människa jag kan sätta en liten annan idé på i huvudet liksom, är ju guld värt.
Mm. Verkligen. Och jag måste ju så här i efterhand också säga att om jag har uttryckt mig klumpigt eller konstigt, så har det helt och hållet med min okunskap om transsexualism att göra. För där finns mycket övrigt att hämta när det gäller den kunskapsnivån hos mig själv, känner jag. Även om jag sakta men säkert knaprar in lite nytt vetande allt eftersom. Så att jag ber om ursäkt för om jag har uttryckt mig felaktigt eller med konstiga begrepp i sammanhanget.
Och du måste ju få in massa kunskap i med den här podden och alla fantastiska människor du träffar längs med vägen.
Det är någonting som jag tycker att många kan vara avundsjuk på, för det här är det fantastiska samtal och det blir väldigt bredd på innehållet och det är otroligt roligt och lärorikt såklart. Ja. Med det sagt så undrar jag, är det någonting som du vill lägga till som avslutning innan vi rundar av det här avsnittet?
Nej, jag hoppas ju att jag får chans att prata till någon av er som lyssnar på podden nu helt enkelt.
Mm. Och vill ni boka in Sara som föreläsare i något sammanhang, så kan ni gå in på Hjärnkoll Hallands hemsida och där hittar ni Sara och alla våra fantastiska kollegor med olika erfarenheter av psykisk ohälsa. Så med det vill jag säga tack till dig Sara för att du tog dig tid och medverkar idag.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Och tack till dig som har lyssnat och hoppas att vi hörs alldeles snart igen. Ha det så bra. Hej då!
Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.